Well, those of you who are here last night got the opportunity to write down loads and loads of questions onto little post-it notes. And there they are, still at the front of church, and there's another 20 or so that have arrived since yesterday as well that are up on the altar. It's a good encouragement to us to continue to remember that people are asking questions and we want to give a good answer. And also a reminder that people are interesting. Everybody has a view of the world. Everybody has a view of God and humanity. And most of us are looking for an answer that satisfies the mind and the heart and the spirit. It is our conviction that Jesus has given that answer in himself, not just information about himself. And so before I look into some of those questions, I'm going to ask some of our team to share some top tips. And then I'm going to unpack some of the big questions about Christianity being intolerant, arrogant, exclusive, or accidental. And I'm going to try to do that in about 20 minutes.
Och det ska vi hålla på med ungefär 20 minuter sen.
It's obviously a bold claim.
Det låter väl frimodigt att tro att det ska gå på 20 minuter.
Okay, will you just come and share some top tips? Tash first, please.
Okay, Natasha. Dina top tips.
Hello, everyone.
Hey, allihopa.
It's good to be here. So my name is Natasha.
Jag heter Natasha.
And I come from Australia, as you can probably hear from my accent.
Som ni hör kommer jag från Australien.
And I'm a naturally shy person. You may not know it.
I min egen natur är jag ganska blyg.
And I'm not sure, but you might be someone like me.
Kanske några av er liknar mig i det avseendet.
And you might be a Christian who's sitting here who the thought of talking to people about Jesus makes you very nervous.
Och kanske du som kristen bara känner inför tanken att tala offentligt känns väldigt enerverande.
Is there any people sitting here tonight that feel that way?
Är det någon här som känner så att det är nervöst att prata inför folk?
Yes, a few of you. Okay. Well, I just wanted to share with you a few things that I've learned in terms of just being able to have a conversation with someone.
Jag skulle bara vilja dela några saker som jag har lärt mig när det gäller att ha en konversation med någon annan.
The first thing that I've learned about people is to avoid assumptions about people.
Det första jag har lärt mig är att låta bli att göra massa antaganden om människor.
And to realize that when people are asking a question about faith,
och försöka förstå att när människor ställer frågor om tron,
that often there's a question beneath that question.
Så finns det ofta en fråga bortom frågan, under frågan som ställs.
So for example, if they're asking about why a good God would allow suffering,
så om de ställer frågan varför, hur kan en god Gud tillåta lidande?
That perhaps sitting behind that is actually some very personal suffering in their own lives.
Så kanske det ligger bakom den frågan något väldigt personligt lidande.
And so what we actually need to do is to take some time to explore who that person is and where they're coming from.
Så det är viktigt att vi låter det ta tid att förstå vem personen är och var personen kommer ifrån.
And so I just wanted to give you a few tips on how to do that.
Och jag skulle bara vilja ge några tips om hur ni gör det.
The first thing is to ask more questions than you give answers initially.
Och det första är att generellt sett försöka att ställa fler frågor än du ger svar.
And so you might want to ask questions that we call open questions as opposed to closed questions.
Och ställ frågor som är öppna och som inte är alltför korta och lätta att besvara.
Open questions are questions that typically start with words like what, how, when, why.
Öppna frågor är sådana frågor som typiskt startar med när och hur och varför.
Whereas closed questions start with do, should, is.
Och de stängda, slutna frågorna är det, är det eller går det och så vidare.
So by simply asking open questions we can begin to open up and explore what's going on for this person.
Så genom att ställa de här öppna frågorna är det mycket lättare att förstå vad som pågår inuti människan vi talar med.
The second thing that we can do is practice the art of listening.
Och det andra vi kan göra är att tillämpa konsten att lyssna.
We often think that we can listen, but you'd be surprised how much we can work on our listening skills.
Vi tycker ofta kanske att vi är bra på att lyssna, men du kommer bli förvånad att inse hur mycket bättre vi kan bli.
I don't know if you've ever had this experience when you're talking to someone and you're thinking to yourself, what am I going to say next? What am I going to say next?
Har du hamnat i den här situationen att du pratar med någon och sen tänker du hela tiden, vad ska jag säga härnäst nu? Vad är mitt nästa argument?
And we realize that we've totally missed everything that the person has just said to us.
Och så inser vi att just när vi höll på att tänka på nästa fråga så missade vi totalt vad personen i fråga sa till oss.
So perhaps instead of worrying about what we are going to say next, we can just stop and reflect back what we have heard the person say to us.
Så istället för att tänka på nästa fras så kanske vi bara kan reflektera över det vi har hört och ta in det personen säger.
Excellent. Like what Torgny is doing. So there's a couple of tips. One last thing is to also watch a person's body language. So watch what they're doing with their arms or with their eyes. What does their body language tell you about what they are thinking?
Okej. En annan sak man kan tillämpa är att försöka titta på kroppsspråket hos den person man pratar med. Titta på händerna, titta på kroppen i övrigt. Det kanske säger ganska mycket om vad de tänker och känner.
All of these tips that I've been talking about come from, I study counseling as well, and these are some skills that we learn in counseling.
Jag lär mig själavård och rådgivning, och de här tipsen som jag har delat är sånt som vi lär oss där också när jag studerar detta.
And in counseling we call these skills the art of building a bridge in relationship.
Och när det gäller rådgivning och själavård så kallar vi det för konsten att bygga broar i rådgivning.
And when we build that bridge in relationship, often opportunities arise for us to be able to share our thoughts, our understanding and our faith with people.
Och när vi lyckas bygga de här broarna så får vi ofta möjlighet att dela våra tankar och vår syn på saken.
So it doesn't have to be a nervous or anxious experience for us.
Så det behöver inte alls vara nervöst eller obehagligt på något sätt.
Especially for those of us who are shy.
Speciellt inte för de av oss som är lite blyga.
So there's a few tips for you.
Det är några av de tips jag vill ge.
Thank you, Tash. So somebody involved in counseling and is shy but has the art of conversation to somebody who has been a lawyer.
Det var alltså någon som var lite blyg och som har jobbat med rådgivning. Nu har vi en här som är advokat.
And he's going to share some top tips about lawyers.
Och denna advokat ska dela några av advokattipsen.
Yes, lawyers are a very special breed of people.
Advokater är som ni vet en väldigt märklig ras.
Some people are very rational and like to think.
En del människor är väldigt rationella och tycker om tänkande och analys.
Some people live and make decisions much more from the heart.
Och andra lever genom att hela tiden besluta sig utifrån känslan och hjärtat.
And some people are just very practical and do what works.
Och andra är helt praktiskt inriktade och gör bara det som funkar.
We all know that lawyers are impractical and heartless.
Vi vet alla att advokater är opraktiska och hjärtlösa.
So we mostly operate in the area of thinking.
Så vi ägnar oss framförallt åt det som har med tänkande att göra.
It's a generalization, but like most generalizations, quite true.
Det här är naturligtvis en generalisering, men det finns ofta en sanning i generaliseringen.
So tip number one for apologetics with lawyers.
Så tips nummer ett när det gäller att föra apologetiska samtal med advokater.
Have good reasons for why you believe in Jesus Christ.
Presentera goda skäl till varför du tror på Jesus Kristus.
As we've been talking about this week, have reasons for the hope that is within you.
Som vi sa igår, var beredd att ge skäl för det hopp som är i er.
Tip number two.
Tips nummer två.
Lawyers are very good at telling who are lying.
Tips nummer två. Advokater kan lätt se vem som ljuger.
So, if you are asked a question about Christianity.
Så om du får en fråga om kristen tro.
And you don't know the answer.
Och du inte känner till svaret.
Don't make up the answer.
Så försök inte skapa något svar. Hitta inte på ett svar.
It's okay, especially when talking to a lawyer, to say I don't know.
Det är helt okej att säga till advokaten, det där kan jag inte.
But that's a very good question.
Men frågan är väldigt bra.
And I'm going to find out the answer for you and get back to you.
Men jag ska, och den frågan är bra, och jag ska försöka hitta ett svar och återkommer till dig därefter.
That's a better approach.
Det är en bättre inställning.
And often if you do come back two or three days later.
Och om du har möjlighet att komma tillbaka till advokaten två eller tre dagar senare.
The person will really appreciate that you took the time to develop to find an answer.
Så kommer den här personen verkligen att uppskatta att du ansträngde dig för att försöka hitta ett svar. Tips nummer tre.
Lawyers are generally successful people but often unhappy in their career.
Generellt sett så är advokater oftast ganska framgångsrika i sin karriär men olyckliga på något sätt i karriären.
Often their work is very busy.
Oftast är de väldigt stressade och upptagna.
Stressful.
Stressade.
And this is true of many professions.
Vilket gäller många andra yrken också i och för sig.
And though outwardly their career may look successful.
Och även om de på utsidan ser ut att ha en framgångsrik karriär.
Inwardly they feel that something important is missing in their lives.
Så känner de ofta att något väsentligt fattas på insidan i livet.
Even lawyers think about spiritual things from time to time.
Även advokater tänker av och till på andliga frågor.
To say to a lawyer, doesn't it feel like there must be something more to life than this job?
Om man säger till en advokat, känns det inte som om det borde finnas något mera i livet än att hålla på och jobba på det här sättet?
Will resonate with their experience.
Kommer det att ge genljud inom dem när det gäller deras egen erfarenhet?
And it's a great in for talking about how there is more to life than this.
Och det är en bra ingång för att kunna få prata om att livet verkligen består av något mer än det rent konkreta arbetet.
There is a spiritual dimension to life.
Att det finns en andlig dimension i livet.
Great, thank you very much. And a last top tip.
Några slutliga toppen tips.
From a teacher.
Från en lärare.
Would you like putting that up? Thank you. Great. Well, I have been a teacher and now I'm a student again.
Jag har varit en lärare och nu sitter jag på skolbänken igen.
So I think this will apply to those of you who are both in the teaching profession and those of you who are at college or university.
Så där tror jag kan tillämpa sig för er både som befinner sig i lärarsituationen och de av er som går på universitet eller college.
I'd like to share those verses that Frog mentioned at the beginning from Mark chapter 1.
Jag skulle vilja citera eller nämna de verser från Markus kapitel 1 som Frog nämnde i inledningen.
As Jesus walked beside the Sea of Galilee.
När Jesus vandrade längs Galileiska sjön.
He saw Simon and his brother Andrew casting a net.
Såg han bröderna Simon och Andreas kasta nät i sjön.
Come, follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men.
Och Jesus sa till dem, kom, följ mig, jag ska göra er till människofiskare.
At once they left their nets and followed him. At once they left their nets and followed him.
Och genast så släppte de näten och följde honom.
So teachers and students are used to lots of pressure on their time.
Lärare och studenter är väl förtrogna med att ha tidsbrist i sitt arbete.
In my experience, they all feel overstretched.
De känner sig alltid töjda när det gäller tidsmarginaler.
Whether it's covering classes or doing a last minute assembly.
Vare sig det handlar om att klara av utbildningen eller göra sammanställningar.
But the reaction of these fishermen when they were under pressure is really astonishing.
Men reaktionen hos de här fiskarna när de var under press är verkligen fascinerande.
They just left everything. They left their livelihoods behind them and they followed Jesus.
De släppte allting de hade för händerna, släppte sin försörjning och följde utan tvekan Jesus.
So we can learn something from that when we feel under pressure too.
Så om vi känner oss under tryck, under press, så kan vi lära oss någonting av Andreas och Simon och deras reaktion.
Secondly, I believe teachers and students are called to have integrity of character.
För det andra så tror jag att lärare och studenter är kallade att ha en sorts trovärdighet och integritet när det gäller den egna karaktären.
So Jesus called his disciples to live distinctive lives.
Jesus kallade sina lärjungar att leva distinkta och tydliga liv.
And in a place of education, you have lots of opportunities to be distinctive as well.
Och i en undervisningssituation har du många chanser att vara distinkt och väldigt tydlig.
There's often pressure to lie about the truth of a situation.
Det finns ofta frestelser att ljuga angående sanningen i en situation.
I remember being asked by my head of department to lie about the results of students.
Jag minns att jag av min överordnade där jag arbetade ombads att ljuga angående resultat inför mina studenter.
Or to lie to a parent about their child's progress so that we didn't get into trouble.
Eller till exempel att inför föräldrarna till ett barn ljuga om barnets problem så att inte vi som skola hamnar i klammer med föräldrarna.
If you can stand up against that kind of pressure, then it's really distinctive and people will notice that you are different.
Kan du stå emot den formen av tryck utifrån så kommer det verkligen visa sig och ge ett intryck på omvärlden.
Thirdly, Jesus was a teacher himself.
För det tredje så var Jesus en lärare själv. Det var hans natur.
And teachers have a really unique opportunity to shape the minds of the young people around them.
Och lärare har en fantastisk möjlighet att få forma tänkandet hos de som följer dem.
Jesus commanded instant authority and he had a really attractive personality that drew people in.
Jesus uppmuntrade oss att ha omedelbart förtroende för honom.
So we're not Jesus, but we are called to be like him.
Vi är visserligen inte Jesus, men vi är kallade att efterlikna honom.
And teachers have this opportunity to speak truth into young people's lives.
Och lärare har möjligheten och förmånen att få tala sanning in i unga människors liv.
And if you're a student too, there'll be many around you who are struggling with suffering and with life's pressures.
Om du är en student så kommer du märka att det finns många människor runt omkring dig som lever under press och i lidande.
Many young people are broken by damaged relationships.
Många unga människor är brutna av trasiga förhållanden.
And angry about what is happening in their lives that they can't control.
Eller vreda och irriterade över det som har hänt i deras liv.
So I think young people really need godly role models.
Så unga människor behöver gudfruktiga och rätta modeller, förebilder.
And maybe you could be that person.
Och kanske kan du vara den personen.
Thank you.
So in a little while we're going to have two seminars.
Om en liten stund ska vi ha två seminarier här.
We've chosen the seminars based on the questions that you wrote last night.
Och vi har format seminarierna utifrån de frågor som kom fram igår.
And tonight the seminars are going to be on the issue of atheism.
Och ikväll kommer seminarierna handla om frågan kring ateism.
And do you want to say anything more about that seminar? Yeah.
Vill du säga något mer om seminariet om ateism? Vi ska introducera er lite grann om hur det kommer sig att ateismen har blivit en så dominerande världsbild. Och fyra utmaningar som ateister som regel ställer mot den kristna tron.
And a lot of the questions last night were dealing with sexuality and the question, is the Bible out of date about sex?
Och många frågor igår handlade om sexualitet. Med undertonen, är Bibeln omodern när det gäller synen på sex?
And so the second seminar will be addressing that question.
Så det andra seminariet kommer att behandla frågan om sexualitet.
And particularly the issue of homosexuality.
Speciellt frågan om homosexualitet.
But before we get there, I want to pick up a few questions like I promised.
Men innan vi hamnar i seminarierna så skulle jag vilja bara, som jag sa, tala lite grann om de här frågorna.
There were five questions up on the board and a few others as well, but here are some of them.
Det finns åtminstone fem frågor uppe på väggen och här är några ytterligare. Jag får ibland frågan, vad är det som säger att just du har den rätta tron? Till exempel muslimer säger ju också att de har den rätta läran.
So that's a question about why your belief is right when Muslims also sincerely believe what they believe. There's another question here. Why are many I think that says pagans. Good, e.g. Gandhi, and so many Christians are corrupt, and then some examples there.
Hur kommer det sig att så många hedningar är goda människor, till exempel Mahatma Gandhi, och så många kristna är korrupta?
How can we say that all the other religions are wrong? All of them say their religion is the only right one and others are wrong, and so does Christianity.
Hur kan vi säga att andra religioner är fel? Alla säger de ju och hävdar att de har rätt. Och att de andra har fel, så gör även de kristna.
Now I'm sure many of you have heard those questions. Some of you have thought those questions.
Säkert har många av er hört frågorna eller några av er har haft frågorna.
And I'm going to give you a few ways of disarming those questions but also answering them because they're important.
Jag skulle dels vilja hjälpa er att demontera, desarmera frågorna men också gå igenom dem och se hur vi kan finna svaren.
If Christianity is intolerant, nasty, old-fashioned, exclusive, would one want to be a Christian?
Om nu kristendomen är intolerant och arrogant och elakartad och exklusiv, finns det då någon som överhuvudtaget skulle vilja bli kristen?
I'm not sure I would.
Jag skulle inte vilja bli det.
So I think you'll be happy to hear that we aren't.
Så du kommer bli glad över att höra att vi inte tillhör dem.
Although individual people can display those traits.
Även om individer naturligtvis kan visa den typen av kvaliteter.
But I think we are often looking for something that will make sense.
We are often looking for
something that will make sense of life.
Just det, vi söker ofta det som är rimligt och verkar vettigt.
I want to tell you a story about a magician who'd been working hard for a very long time and felt he deserved a holiday.
Jag ska berätta för er om en trollkarl som hade jobbat länge och kände att han behövde en semester.
And he decided to get a kind of working holiday by getting a job on a cruise ship.
Så han tänkte, jag ska försöka få kombinationen av jobb och semester genom att arbeta på ett kryssningsfartyg.
And every night he was going to perform tricks for the captain's table and for the passengers in the dining room.
Så hans uppgift var att väl göra en liten show med tricks vid kaptenens bord och för de övriga i matsalen.
And it was a great job. The hours were short, the pay was good, the weather was perfect.
Det var perfekt. Han hade relativt liten arbetstid, bra arbetstider och vädret var bra, så det var toppen jobb han hade.
But there was only one problem in that the captain had a parrot that he loved.
Men problemet var bara att kaptenen hade en papegoja som han älskade.
And after a few weeks this parrot had been watching the tricks.
Och efter några veckor så hade den där papegojan sett på tricken tillräckligt många gånger.
And suddenly started shouting out, "The rabbit is in the hat."
Och till slut så ropade papegojan ut, kaninen är i hatten.
The balloon is being hidden up your shirt sleeve.
Och ballongen ligger upp i hans rockärm.
That's a trick dice. It's a false card.
Det där är en falsk tärning. Det där är ett falskt kort, skrek papegojan.
Every night, night after night after night, this parrot spoiled his tricks.
Och på det här sättet så förstörde papegojan hans show varje kväll.
2 months into the voyage, he was ready to kill the parrot.
Och efter 2 månaders resa kände han sig beredd att ha ihjäl papegojan.
Every night before the trick started, the magician would stare at the parrot.
Och varje kväll innan showen började så stod trollkarlen där och stirrade ilsket på papegojan.
And the parrot would stare back.
Och papegojan stirrade tillbaka.
With hatred in its eyes.
Med hat i blicken.
But he couldn't kill the parrot because it was the captain's parrot.
Men han kunde ju inte döda papegojan eftersom den tillhörde kaptenen.
Now one day the ship got stuck in a storm and it crashed.
Vid ett tillfälle så körde båten på grund i en storm.
And all of the people were shipwrecked and were scattered on the pieces of wood and debris all over the sea.
Och alla passagerare var som skeppsbrutna, flytande omkring i vattnet på vad de nu kunde fånga att flyta kring med.
And hardly anybody survived, but the magician grabbed onto a large piece of wood and to his horror, on the other end of the piece of wood was the parrot.
Och de hade svårt att överleva och den här trollkaren grep tag i ett stort trästycke och till sin fasa såg han att i andra änden av trästycket satt den här papegojan.
For 3 days.
Och i 3 dagar flöt de omkring så där.
The magician stared at the parrot. And the parrot stared back and they said nothing.
Han stirrade i 3 dagar på den här papegojan och papegojan stirrade tillbaka och de utväxlade inte ett ord.
Just a feeling of shared hatred.
bara en känsla av ett ömsesidigt hat.
And eventually the parrot said, "Okay, I give up. What have you done with the boat?"
Och till slut sa papegojan, "Okej, jag ger mig. Vad var det du gjorde med båten?"
The Christian faith is not a magic trick.
Den kristna tron handlar inte om trollkonster.
It is based on sound evidence.
Den grundar sig på sunda bevis.
We looked at five reasons for the existence of God yesterday.
Igår nämnde vi fem rimliga skäl att tro på Gud.
We have nothing to fear from an examination of the gospels and the history of the death and the resurrection.
Vi har ingenting att frukta när man genomsöker evangelierna eller när man tittar på den faktiska historien kring döden och uppståndelsen.
Some of the best lawyers in the world have looked at the evidence for the resurrection and come to the conclusion that it is the most plausible explanation.
Många professionella advokater har tittat på redogörelsen för Jesu död och uppståndelse och kommit fram till att hans faktiska död och uppståndelse är den mest sannolika historiska händelsen utifrån den dokumentation man kan ta del av.
But still many people feel that Christianity is intolerant for a whole number of reasons.
Men ändå känner många människor att kristen tro är intolerant av en rad olika skäl.
And tolerance has become the number one value of Western Europe.
Och att vara tolerant är det som rankas högst i västvärlden idag.
To be intolerant is to be inhuman.
Och att vara intolerant är att vara omänsklig.
And for some reason people perceive that Christianity is the opposite of tolerance.
Och på något sätt uppfattar människor att kristen tro är motsatsen till tolerans.
Despite the fact that the idea of tolerance is itself a Christian idea.
Trots det faktum att tanken på att vara tolerant i grund och botten är en kristen tanke.
The great Christian philosopher St. Augustine of Hippo from North Africa.
Den stora kristna filosofen Augustinus av Hippo
made an argument for something in Latin which he called tolerare malus.
Han gjorde en tes i latin som gick ut på tolerare malus, att fördra det onda, att tolerera det onda.
That it is a Christian ability to put up with something which is bad.
Att det är en kristens förmåga att stå ut med något som är ont.
To have patience with people and positions you disagree with.
Att stå ut med människor och situationer som du inte tycker om.
To tolerate something which is evil.
Att tolerera det som är ont.
Now there are two reasons that Christians hold this idea.
Och det finns två skäl till att kristna har den ståndpunkten.
One of the ideas is that we do not believe that justice is entirely human.
Det ena är att vi tror inte att rättsskipning eller rättvisa är någonting som kan åstadkommas av människor.
We believe that in the end God will right every wrong.
Vi tror att det är Gud som till slut kommer göra allting rätt.
And that allows us to be patient until that time comes.
Och det ger oss skäl att vara tålmodiga och invänta den tiden det kommer.
And also patience is a Christian virtue.
Och dessutom är tålamod en kristen dygd.
Jesus told parables like the weeds and the weeds and the wheat.
Jesus berättar liknelsen om att vara tålmodig i situationer när ogräset växer tillsammans med vetet.
And said, don't always pull up the weeds, wait.
Och han säger, var inte otåliga, gå inte och ryck upp ogräset utan vänta.
And the greatest minds of our civilization drew on Christian understandings to even come up with the concept of tolerance.
Och de största tänkarna i vår samtid har tagit del av den kristna idétraditionen när det gäller tolerans.
But here's my question to you.
Men här är min fråga till dig.
If you agree with something.
Om du håller med om någonting.
Is that thing something bad? Do you think that you're having to tolerate something bad if you already agree with that other view?
Once again, please.
If tolerance is about putting up with something bad.
Okay.
If you think the bad thing is actually good, you don't need to tolerate it.
Okay. Om du står ut med någonting som är ont, hur är det då? Betyder det att du tycker att det onda är bra?
We only need tolerance when we disagree with somebody.
Nej, vi tolerans behöver ju bara när vi tycker illa om det som inte är bra.
We only need tolerance if there's something evil that we have to have patience about.
Toleransen bygger ju på att vi tycker illa om det vi behöver stå ut med och vara toleranta emot.
That's what tolerance is.
Det handlar tolerans om.
But I think people have misunderstood what tolerance is.
Jag tror att folk har missuppfattat vad tolerans handlar om.
And have themselves become intolerant to views which they don't like.
Och att de på det sättet också blir intoleranta för de åsikter som de inte själva gillar.
Let me tell you another story.
Låt mig berätta en annan historia.
It's a story many of you might have heard. It's a myth.
En myt som ni kanske flera av er har hört.
And it comes from Eastern philosophy.
Det kommer från österns idéhistoria, idéfilosofi.
People use this story to talk about tolerance of other religions.
Och de använder den här historien för att hävda tolerans mot andra religioner.
The story is of blind men and an elephant. Have you heard it?
Och det handlar om den här de blinda männen som undersöker en elefant. Har ni hört den?
It goes a bit like this.
Så här går den ungefär.
Three blind men come up to an elephant.
Tre blinda män närmar sig en elefant.
One of them grabs hold of the tail.
En av dem undersöker svansen.
And says, I know what I am holding. I am holding a rope.
Och han säger, jag vet vad jag känner. Jag känner ett rep.
Another one walks up to a leg and holds the leg of the elephant and says, I know I am holding a tree trunk.
Och den andra känner ett ben på elefanten och känner, nu vet jag vad det här är. Det här är en trädstam.
And the third blind man goes up to the trunk and he holds it and he says, no, you're both wrong. It is not a rope. It is not a tree trunk. I am holding a snake.
Men den tredje går fram till snabeln och säger, nej, ni har fel. Det är varken ett rep eller en träd. En elefant är en orm, säger han och känner på snabeln.
And people use stories like this to say all these different blind men are like different religions holding some part of the truth.
Och människor använder den här liknelsen för att säga att olika religioner är som de tre blinda männen. De ser olika saker när de försöker beskriva det som är sant.
Other people might use the picture of a mountain with three paths going up it.
Och andra kanske använder liknelsen om berget med tre vägar upp till toppen.
And they would say all of you have different paths up the mountain.
Och de säger kanske att ni alla olika religioner har olika vägar upp till bergets topp.
And all the religions are just paths to the same truth.
Och alla religionerna går fram mot samma sanning.
Has anybody heard that image used before?
Någon av er som har hört den liknelsen?
A few of you. Now I want to ask you People then say it is arrogant and intolerant for the man holding the snake to say that he sees everything.
Folk tycker inte att det är arrogant och intolerant av mannen som håller snabeln att säga att han ser helheten.
All the world religions have a part of the truth.
Därför att alla religioner har en del av sanningen.
And it is intolerant to say that anyone has got the truth.
Nej, det vore intolerant att säga att once again please.
It's intolerant to say any one religion has got the
truth. Ja, just det, okej. Okay. Det vore intolerant att säga att någon enstaka religion besatt hela sanningen.
What you Christians need to do is open your mind and see the whole picture.
Vad ni kristna behöver göra är att ni behöver öppna era sinnen för att se helheten.
But here's a question.
Men här är frågan.
What is the difference between the person telling the story and the person and the three men in the story? What's the difference?
Men det här är grejen. Vad är det för skillnad mellan den som berättar historien och den som står där och håller i elefantens del?
The people in the story are blind. The person telling the story can see everything.
Jo, de som känner på elefanten anses då vara blinda, men den som står och berättar historien anser sig ha full syn.
Jesus Christ, Buddha, Muhammad, they're all blind and I'm a 17-year-old student and I can see the truth.
Vad du menar är att Jesus och Buddha och Muhammad är blinda och ser inte helheten, men här är jag en 17-årig student som tittar på alltihopa och jag är seende och jag kan analysera.
Now he's being arrogant.
Vem är det som är arrogant?
You see, this question of arrogance doesn't make much academic sense.
Den här frågan om arrogans är inte särskilt akademiskt riktig eller gångbar.
And I hope that a story like that might help you see that.
Och jag hoppas att den där elefanthistorien kan hjälpa dig att se det.
The other thing about tolerance and agreement, one other thing that I want to say is important.
Jag vill säga en sak till om tolerans.
There are three options for truth and other religions.
Det finns tre möjligheter när det gäller sanning och andra religioner.
When one is dealing with truth claims, you have three big options.
När det gäller sanningsanspråk så har man tre olika tänkbarheter.
One way, some ways or always.
Antingen är det en väg, eller också är det några vägar, eller också är det alla vägar.
Now often when people say all religions lead to God, they don't really mean all, they really mean some.
En del människor som hävdar att alla religioner leder till Gud menar kanske egentligen att vissa religioner leder till Gud, men kanske inte alla.
If you ask them a question back, do you think Nazism is a way to God?
Om du skulle fråga dem, tror du då att nazism är en väg till Gud?
Or just the nice gentle religions?
Eller är det bara de snälla religionerna som
No, they'd say just the nice gentle ones that pop stars hold.
Nej, jag tänkte bara på de snälla, trevliga religionerna som popstjärnorna ansluter sig till.
They'd say, I think maybe not always.
Kanske inte alla vägar.
And then you say, but then they say, but I don't like the idea that just Christians think that they've got the truth.
Men jag gillar inte tanken på att kristna tror sig vara de enda som har sanningen.
So they come to agree, yes, some ways, but here's the problem.
Men så de fastnar för tanken att det finns nog några vägar som för fram till sanningen, men det har ett problem inbyggt i sig detta.
If you hold that some ways are the way to the truth,
om du hävdar att några vägar leder fram till sanningen,
you are excluding two other views of reality.
Så utesluter du två andra verklighetsuppfattningar.
You cannot tolerate the idea that one way is the way to God.
Du är då intolerant inför tanken på att det skulle finnas en väg till Gud.
And you will not accept the idea that all ways are the way to God.
Och inte heller accepterar du tanken på att alla vägar leder till Gud.
Similarly, the same problem says if you think that everything, all ways of truth are a way to God, you are still excluding one way and some ways.
På samma sätt, om du hävdar att alla vägar leder till Gud, så kommer du att vara intolerant mot de två övre alternativen, att en väg eller att några vägar leder till Gud.
And if you happen to believe that there is one way to the truth,
och om du tillhör dem som tror att det finns en väg fram till sanningen,
you're saying it isn't some and it isn't all, but it's the same. It's You're excluding as many views as all of the others.
Så hävdar du också, precis som de övriga, att det finns två alternativ som inte gäller. Det är ingen skillnad i intolerans.
So now the issue isn't whether you are excluding other views, because all philosophical statements exclude other views by definition.
Så nu är det så, frågan är då, är du exkluderande i din argumentation? Och alla filosofiska argument innebär i någon mening att man exkluderar andra argument.
The real question is what is true.
Den egentliga frågan är vad är sant?
And you start the process of finding out the truth.
Och så måste man börja processen att leta sig fram till vad som är sant.
The last thing that I want to say is in this idea of you are only a Christian because you were born in a Christian country.
Just det. Du är kristen av en ren händelse därför att du var född i ett kristet land.
I don't know if you've ever heard that before. Somebody says to you, if you were born in China, you'd be a Buddhist. If you were born in Saudi Arabia, you'd be a Muslim. If you're born in Sweden, you'd be a secularist. Or they usually say you'd be a Christian.
Du vet det här argumentet som säger att om du hade varit född i Kina skulle du ha varit buddhist. Hade du varit född i Saudiarabien skulle du ha varit muslim. Och bor du i Sverige så är du antingen kristen eller sekulär.
Now that's obviously silly for two big reasons I can think of.
Och det här är ett ogiltigt och dumt argument för åtminstone två skäl.
If we take Christianity for example,
till exempel när det gäller kristen tro.
The average Christian is a black lady under 30.
Den typiska kristne är numera en svart kvinna under 30 år.
So if you happen not to be a black lady under 30, so you are not living up to this genetic accident of birth.
Så är du nu inte en svart kvinna under 30, så är du inte den här förväntade socialt påtvingade kristna.
I wonder if you've ever thought of that before, a Middle Eastern religion, which is what Christianity is.
Och jag vet inte om du har tänkt på det tidigare, men kristen tro är en Mellanöstern religion till sitt ursprung.
And most of the people in the world who worship Christ are not from the West.
Och de flesta människor i världen som tillber och dyrkar Kristus är inte västerlänningar.
Most of the parts of the world where Christianity is growing the most is not the West.
Och de delar i världen där kristendomen växer mest är inte västvärlden.
140 million people born in communist China are now worshiping Jesus.
140 miljoner människor som är födda i kommunistkina tillhör nu Kristus.
So it doesn't add up to the facts.
Så det spär inte på argumenten.
The likelihood is if you are born in England or in Sweden, if you are born in this country, you are more likely not to be a practicing Christian.
Sanningen är den att om du är född i det här landet så är sannolikheten för att du ska vara kristen inte stor.
And the other problem is, since when did we test truth by where you were born?
Och slutligen, när började vi analysera sanningsfrågor genom att fråga var folk är födda någonstans?
Does gravity only work in America but not in Africa?
Skulle gravitationskraften fungera i USA men inte här eller i Afrika?
Does medicine only work in one part of the world and not the other?
Skulle medicinen vara giltig i en del av världen men inte en annan?
There's not a single academic discipline that believes that truth is just about genetics.
Det finns ingen som tror att sanningsbegreppet omfattas bara för att man har ärvt någon sorts förmåga att omfatta det.
And I suggest we shouldn't throw our brains out just because we start to talk about God.
Och vi ska absolut inte falla för frestelsen att missa förnuftsbegreppet när vi talar om Gud.
So, enough thought about all of these questions, but I hope that these will give you some helpful starting points.
Tillräckligt mycket sagt om detta. Jag hoppas det var användbart det ni fick höra här.
I've had to be very, very brief and I apologize.
Som ni vet har jag varit tvungen att vara mycket, mycket kortfattad och det är jag ledsen för i och för sig.
I'd really recommend that if this is a question that you have or your friends have a lot, that you take the time to read extra resources about these questions.
Att om det här är frågor som berör dig eller dina vänner, så skulle jag rekommendera att du tar tid och letar rätt på böcker här ute för att läsa mera i frågorna.
And of course I was trying to deal with pluralism. If you want to look at the interaction between any specific religion and Christianity, you probably need to look at a couple of books on each one.
Och när det gäller pluralism, vår förmåga att interagera med andra religioner som kristna, då finns det ett par böcker som jag skulle vilja att du tar speciell del av där ute.
And you may discover some interesting things. For example,
och du skulle kunna upptäcka en hel del spännande, till exempel.
If people say to you all roads lead to God,
om folk säger att alla vägar bär till Gud.
You can say what even Buddhism?
Skulle även buddhismen göra det, kan du fråga?
Buddhism is atheistic. It doesn't believe in God.
Buddhismen är ju ateistisk till natur. Den tror ju inte på en gud.
How can that believe in God as well?
Hur skulle den kunna leda till Gud?
Nice, interesting question to put out there.
Intressanta frågor att resa.